Bergs gårds förenings årsmöte den 5/4/1982. Den 15/4/1982. Föredrag av Ulf Sporong med titeln Enebyberg i gamla kartor.
Men jag tror inte att det kanske var någon bra förklaring, utan det här var nog en uträkningsskiss på det här för att man ska begriva det. Men det finns alltså en förklaring till det, en ekonomisk historisk förklaring som just baserar sig på ägandets utveckling i vårt samhälle. Okej, nu kan jag nästan. Vi började 1628 i det här landet och kartera våra byar. Det här är nu inte Eneby, för att den allra första svängen kartor, den nådde inte just den här byn. Då var ju Sverige en stormakt. Vi hade alltså Finland, delar Ryssland, Baltikum, norra Tyskland, och vi hade så småningom också Norge. Och i den andan så hände två saker. Det ena var att man beslöt sig för att kartera landet, göra ett ekonomiskt atlasverk alltså, och satte igång med frisk mod. Och kanske 30% av våra byar är karterade på det här sättet. Man har ritat ut husen, man har ritat ut åkermarken och man har ritat ut ängsmarken, inte skogen. Med fina sådana här kompassrosor till. Och det är ett fantastiskt precisionsarbete som är genomfört alltså redan på 1600-talet. Du kan ta nästa. Så småningom så utvecklades den här tekniken och vi fick lite mer subtila, eller ska vi säga, finstämda kartor. Här ser ni just det här med tvåstädet som jag sa, ett gärde som ligger då i trädet som ligger i säde. De har alltså två färger på. I själva verket det åker hela alltihopa, både det gråa och det gula. Man ser detaljer som små väderkvarnar. Det här är en by som ligger utanför Uppsala i och för sig, och det här är då husen inritade. Vi har inte heller någon sån här karta. Den här är gjord i slutet på 1600-talet. Men utan till nästa. Jag har sparat en bergskarta till sist, men det är fint. Under 1700-talets första del så börjar lantmäteritekniken utvecklas. Den här kartan är från Tibble utanför, Och den här karttypen, den har vi från Enebyberg, jag ska visa den. Tyvärr är den första kartan lite skadad ifrån Eneby, men den är av den här klassen. Ni ser vilket fantastiskt vackert arbete det här är med naturväxtfärg ritad som håller färgerna genom åren. Och vi kan ta en detalj, vi tar nästa bild ifrån den här själva bebyggelsen här. Så ser ni vilken enorm precision som lantmätarna, det är ritat med pensel och tusch. Och de har ju suttit alltså i naturligtvis dagar och konstruerat en sån här historia. Och man ser också ibland, tror jag själv, att det har varit dåligt väder, de har inte kommit att jobba. De har suttit och ritat krummelur istället. Jag ska visa några sådana på som jag har hittat bland alla de här kartorna som jag har letat igenom. Alltså. Men lägg märke till här vilka detaljer. Alltså man till och med ritar taktäckningen på husen och gärdsgårdarna ser ni här. Det här är alltså vägarna som går. Och så skriver man väldigt ofta vad det är för typer av bebyggelse som finns här. Här står till exempel en brunn, och det är byns brunn. Va? Och det står backstugor till exempel, och klockargård och allt vad det nu är för någonting. Så det är ett väldigt fint dokument. Lantmätarna har ju varit där, och man kan hålla det här som ett väldigt högt källvärde ur forskningssynpunkt.
Har de skalriktiga?
De är perfekta. Alltså det kan vara någon gång gubbarna har gjort en miss och då ser man det. Men jag har då den moderna ekonomiska kartan vi lever med och de är alltså helt okej. Okay. Det går att lägga dem här sen man transformerar dem i storlek över ekonomiska kartan. De är väldigt särskilt. Även 1600-talskartan alltså. Det är viktigt.
Du gick inte vägar för att mäta ut allt
det här? Ja, hade, nu frågar jag så mycket vissa än av här, men ni får väl gå om det tycker att det blir långsamt. Man hade alltså en sån här diopterlinjal. Man hade ett bord och så hade man ett kikarsikte och så syftade man in till exempel en flaggstång då. Och så ritade man en punkt där. Och sen så där mätte man med en kedja av själva avståndet. Sen gick man iväg med det här bordet till ett annat ställe och mätte in samma sak så får du en avvinkling. Va? Och där var objektet i frågan. Så gick man till vägen. Och på konceptkartorna, jag tänkte tala lite om det också sen, men de kartor som lantmätaren hade ute i fält så ser man de här diopteritsarna. De är alltså kvar på lantmätarnas minnesanteckningar. Så de är ur forskningssynpunkt väldigt värdefulla därför att det är hans direkta iakttagelse. Sen ritas de rent utav en amanuens och då försvinner alla de här ur min synpunkt väldigt värdefulla anteckningarna, men att visa dem är ju betydligt vackrare i den här skepnaden. Ja, du kan ta med. Jag ska inte uppehålla mig alls särskilt mycket vid det här, utan bara för att visa ett exempel på hur detaljrika och fina det är med träden och skuggorna här och vidare. Och husen. Ja, du kan ta nästa. Det här är en bondby som ligger utanför Visagården, utanför Sala i Västmanland. Lägg märke till vilket fantastiskt tegsystem. Den här stiliserade bilden i svartvitt jag hade nyss, den ser ni då exemplifierad i verkligheten på en karta. Så här ser det alltså ut. Det är ett virvar utav små, små tegar som hela det här systemet då bestod utav. Ur vår synpunkt ett fruktansvärt orationellt system. Men kartan är ju vacker. Du kan ta
nästa. Varför slutar de plötsligt?
Med?
Ja, du ser de drar en linje där. Ja, och sen går det ända fram.
Det finns också förklaringar till det. Det här som är alltså inte en tegskifteskarta egentligen, utan det är en så kallad storskifteskarta. Den tillkommer under senare delen av 1700-talet. Och vi har också en sån från Enlöberg, det är därför jag tog med den här för att få en parallell. De här olika färgerna här, som är gult, rött, då nu är någonting brunt, de tillhör alltså olika gårdar. De gårdarna har sina bebyggelser liggande där och färgade. Och man har alltså gått ifrån tegsystemet. Och det vi ser här, det är diken som är väster av det gamla tegsystemet. Så är det alltså. Därför är det inte utdraget fullt ut som det borde vara. Bara igen en fin karta, den är också uppifrån Heby uppe i mellan Sala och Uppsala. Ja,
det
är Heby,
det
var ju Tevik. Nej, men det är inte den. Du fick det. Det här är ju resten annars. Och det här är en annan karta som är också från den trakten, och där man ser den här fantastiska fina pastellfärgen som de här ritar i. Och sen är det gjort då på ett pergamentliknande papper ritat med tusch i svart, så att det är alltså små klenoder. Och då kan jag nämna det att Sverige är ur den här synpunkten med när det är kartrikdom helt världsunik. Det är inget annat land som har börjat så tidigt och så konsekvent som vi har gjort. Och det gäller egentligen alla handlingar som man håller på med i historien. Därför att det är då framförallt skattematerial. Och det här är också egentligen, kan man säga, ett underlag för beskattning många gånger. Och vi är ju de här världsmästare i beskattning, det har vi varit länge. Det finns alltså djupa rötter, och det är egentligen Gustav Vasa som börjar med detta. Och den historiska betydelsen är de inte så dålig naturligtvis, eftersom vi nu har alla de här källorna praktiskt taget kvar. Vi kan alltså följa våra förfäder från 1500-talet och framåt. Och bland annat med hjälp av kartorna se vad de ägde och var de bodde någonstans. Ja. Jag vill bara visa några av de här snopsiga vignetterna som man kan hitta på kartor. Det här är en karta från Östergötland i och för sig. Men jag tror som sagt att det här att de gjorde när det var dåligt väder och de inte kunde gå ut. Eller blomgubbarna var sura så att de inte kunde gå vidare i skiftet eller något sånt där. För det är de tiden och sånt där. För att de ler det här helvetes kvar naturligtvis ute i bondstugna bland löss och loppor. Ja, nu kan ta nästa.
Är det två svenska fartyg som skjuter
på varandra? Nej, de ligger i strid men de skjuter på varandra. Det är ju en övning, ja. Det här är en 1600-talskarta. Det här är en vignett från en by uppe här i Mellhamn uppe i Närtuna socken. Jag vill bara visa den här för att här ser man lite grann del av bonden själv, hans skära, hans vält, hans slaga, hans spade, hans räfsa och vad nu allt ligger här som han har. Det är hela uppsättningen av redskap kan man säga, som tillhör alltså 1700-talet och som naturligtvis också användes här på sin tid. Ja. Det är lantmätaren själv. Jag ramstar ut med skalstäcket här som ni ser. Och där är han då i högtidsstress och såg han sig inte ut när han var ute och bedrev sin verksamhet naturligtvis. Ja.
Ringa på fingerhandeln.
Ja.
Jag såg ju medhjälparna var där nere till vänster, tror jag.
Och så är det här. Ja,
var
liten dräng. Ja, en liten detalj från Eriksbergs gods i Sörmland. Det är alltså en karta, så den här är egentligen inte mer än... Jag skulle tro att den är högst 5 mm som vi förlorat upp den här på lian. Men i detalj har man suttit och rekonstruerat. Alltså, det är ju, Eriksberg ser ut på det här sättet, så att det är säkert ingen
roligt.
Man kommer ju här idag ifrån det här hållet, va? Och åker upp mot slottet så och så runt. Och här är bönderna i färd med att slå. På åken, eller på ängen är det där förresten. Och sen kan du visa nästa bild så ser man hur man släpper in boskapen därefter och på att beta. Och så har det också gått till här. Man har haft de här gärdena att laborera med. Och så fort det är slaget så utnyttjar man det. Det är alltså ett väldigt intensivt resursutnyttjande kan man säga. Så att då får kitterna också beta trädan. Jaha, då ska vi se. Har du något med där? Jo, det är det. Det är någon stycken gubbar. Jag vet inte att vi tar med det. Det är alltså bönder som... den här är från Uppland, den här gubben. Jag vill minnas att det är uppifrån Vallentuna någonstans, den här kartan är gjord, och så i kanten så blir det ju ofta blir det skadande, skuntar in här, så kommer själva gubben med. Så såg de ut det här i 1700-tals, tidig 1700-tals gubbe. Ja, det här är en göteborgare, tidig modell. Och du kan ta nästa. Så har vi där en smed från Västmanland, det ser ni att det. Och det är en ganska elegant teknik faktiskt. Ja. Du kan gå vidare igen, så tar jag en till. Så, det är en bergsvarnare. Så släcker du den och så tänder du den andra stället. Det ska jag se. Tack. Är det skarpt? Syns det här? Ja. Ja, det gör det inget, för då satsar jag spelar. Jag skulle bara, jag vill, kommer att ha den här påkopplad den här bilden, för att när vi tittar på de gamla kartorna så är det lite svårt att orientera sig. Och nu vet jag ju för sig att de flesta av er här är väl förtrogna med hur det ser ut. Men låt mig ändå bara visa några huvuddrag som är ganska intressanta. Här är då gamla landsvägen, eller Norrtäljevägen. Lägg märke till de här krokarna som vägen gör på kartan. Den här är från 1950-talet, alltså en flygbil som ligger till grund. Och den där kroken kan vi se till exempel. Sen har vi då skolvägen, här ligger ju skolan, va? Och skolvägen som går här. Vi lägger märke till att den gamla Ringens villastad har vi där uppe alltså, och i huvudsak då själva villastaden i gamla Enbergs villastad ligger mellan vägen och järnvägen, som ju var det som lokaliserade villastaden en gång i tiden hit. Vi har Vallentuna TB-vägen som går upp där, och ni ser allén ner till herrgården där vi nu sitter. Vi har ekonomibyggnad, ni som kommer ihåg det här med Lagom som var här, så var det då Logen som låg där nere. Här stod en lada här ute, och här låg de här två statarhusen här ute precis tvärs över vägen. Och här ligger salonen, vad heter det? Det som kallas statarlängan idag. Idrottsplan ligger där. Och så har vi då skåningarnas radhus ligger här. Det där finns ju kvar, den där ön, här ligger då pensionärsvillorna här nere. Och här ligger Eneby centrum. Inom parentes alltså så är det ett ord, eller ett namn som jag ogillar i högsta grad, om man kallar det Eneby torg. Det här har det här samtalet inte ett dumt Eneby att göra. Jag vet inte varför man har valt det. Så är det då de gamla bussgaragerna som finns här. Och här ligger en av allmänningarna på Norrhagen, Norrhagsvägen, som har kommit tillbaka sen går här. Här borta. Och här går Farningsvägen. Här finns en del fornlämningar insprängda bland husen. Jag kan peka på dem här. Här finns ett gravfält med några få gravar, och här ligger ett som det nu finns kvar, för vägen är uträtad. Och så finns det några enstaka fornbetecknade. Syns det härifrån? Den finns också i gamla Björkbacken som ligger i skolan. Syns det? Ser ni så där? Ja, alltså det är bara helt enkelt fornminnesinventeringen, de sätter ju ut på den ekonomiska kartan förekomst av grafen. Men det tyder alltså på att det här finns ju då, det säger den direkt, att här finns ju en förhistoria till ett sånt här samhälle som, och med förhistorian menar då åtminstone vikingatid, tida ursprung till den. Här går kraftigen igen. Jag pekar på de här fenomenen bara därför att de kommer tillbaka sen i de andra kartorna. Här borta är det som jag kallar för lustig kärlek. Jag vet inte vad det egentligen heter, men Lustig bodde ju här nere i den här kåken. Och det är ju vägen då mellan gården här och ner mot Edsbergsen. Och här är den gamla cykelvägen som är utritad.
Vi hade ju Lustigsvägen också några månader i Enebyberg. Cypressvägen heter Lustigsvägen.
Som är sant.
Ja, och Sedavägen heter Präktigsvägen.
Jaha. Vad tog man bort det?
Ja, vi bodde på Lustigsväg i några månader. Och sen blev det Cypressvägen.
Visste du då vad Lustig var?
Nej, ingen aning. Men, det var till så. Det var väl kulturnämnden och, som hade gett namnförslagen. Och några av som hade tagit upp beslut om det. Men sen tyckte man att det var...
Det var så att det räckte man inte död då än.
Nej, just inte.
Nej, sen angående vad som fel kom mot kommunfullmäktige, man tog upp det där att de hade inte gjort något väsentligt för samhället, så de borde inte hedras.
Nej, det var lite annan syn på det där då.
Angående i skrift att så var fall.
Ja. Ja.
Men han borde alltså där uppe till
Dagens Nyheter.
Dagens Nyheter gjorde en kommentar och skrev det att undrar vad Supressen och Seden hade gjort för det.
Men Lennart, du minns ju honom naturligtvis.
Just det, han kanske gjorde skäl för namnet. Han var en allvarlig, lång, smal man som odlade sina grönsaker där nere. Där det numera delvis i Granhäcken har brunnit på senare år, Granhäcken. Han cyklade in till Stockholm där, kanske gick en ny station någon gång dessutom och får in och sålde sina produkter på torget. Det var en man som man kände igen för att han gick i sin kostym, lång mörk kostym hade han ofta. Han var klädd på det viset. Han var alltid klädd på ett annat sätt vad jag kan minnas. Men just det där att han var arbetare där och pumpade sitt vatten och det fanns där nere i ett lagsänkande vatten.
Nej, och jag minns ju de levde inte något lyx precis. Han drog sin skottkärra så sålde de alltså då, han sålde grönsaker runt om i samhället. Gick den här vägen i skottkärra.
Men varför? För detta inledd soldat?
Ja, namnet är naturligtvis soldatnamnet. Han själv tror jag inte hade varit soldat. Det vet jag inte, ärligt sagt, men det tror jag inte. Men, och det där är ju ett soldattorp, där hade han hamnat av annars skäl skulle jag tro. Men det är ett gammalt torpdräkt, jag ska visa det på de här kartorna strax. Nu är ju det här, som många av er vet, en produkt utav inrättandet utav Enbergs villa stad 1906 var det väl. Man hade alltså förebilder utomlands, framförallt i England och Amerika, i så kallade green cities, gröna städer, eller garden cities, trädgårdsstäder. En idé, en planeringsidé som kom hit. Och det första uttrycket i Sverige för det var Villastan, norr om Humlegården. Så småningom på 1880-talet så planerades Stockby och Djursholm. Och det blev ju planerat för, kan man säga, överklassen. Det stora reda tomter som skulle bebyggas med stora reda hus. En pandang till det här var då Enbergs gård som alltså Enbergs gård kan man säga som styckades 1906 i villasamhällsdelen och åkerdelen som är den här som alltså fanns kvar, själva driftsekonomin fanns kvar i gården och det var då Kilberg som var med i det här, den här vevan. Det blev ju ett samhälle som hade en annan karaktär då än Djursholm. Det blev ju i första hand kanske hantverkare och lägre tjänstemän som kom att bosätta sig i Enebyberg och som ganska snabbt fylldes ut, fick ett förhållandevis hyfsat rykte. Och nu ser jag i och för sig att ni har i föreningen här, eller vi har kan säga, medlem, känner de om Strandmans skriverier? Jag ska bara ta några små detaljer ur den bok som vi har på min institution för övrigt som heter alltså Stockholms förstäder och villasamhällen. En reklam för att flytta ut folk ifrån stenstan i Stockholm ut på landet som man sa. Och det var då naturligtvis färgat utav försäljare. Men så här säger man till exempel: trakten är vacker och paresamma karga, halvt tröstlösa utseende som älger så ofta möter på åtskilliga andra håll i Stockholms omgivningar. Och vad man tänkte på då, det var Sundbyberg till exempel som hade blivit en förstad tidigare, Solna och de här områdena som var betydligt, Hagalund till exempel, betydligt kärvare. Det här var någonting som man satsade på och som var, hade friheten över sig. Enbybergs läge är sett från villastadssynpunkt det tänkbaras bästa då tomterna ligger alldeles ute efter järnvägslinjen. Det var det som drog ut folk hit alltså. Och även från det längst bort belägna villan tog man med säkerhet ej behöva mer än cirka 10 minuter till närmaste station. Och den här planeringen som man genomförde då, den var ju fruktansvärt framsynt. Vi har ju nu, kan vi skörda frukten här idag för detta och har ett fantastiskt läge om man ser det här ur Stockholms synpunkt. Genom att vi fick det här så har vi alltså fått ett förhållandevis lugnt och behagligt samhälle jämfört med många andra av Stockholms förorter som är betydligt mer hårt exploaterade som ni vet. Det står att i Enbybergsområdet finns det för övrigt partier som är enastående vackra. Jag vet inte om jag håller med om det. Avståndet till Värtan, Fågelvägen, är omkring 2000 meter och havets friska brisar stryker fram över landskapet. Luften här är ovanligt frisk. Härlig. Det är möjligt att det är så. Ja, vi har andra krav, men i alla fall.
Sen talar man om vidsträckta och vackra promenader. Det här är alltså i princip en försäljningsfolder, va? Vidsträckta och vackra promenader står nästan i alla riktningar till buds. Förtjusande är promenaden efter den nyanlagda 8 meter breda militärvägen som från Enlöbergs gård leder till Rösjön och vidare förbi Edsbergs gård till det nya militärfältet på Järva. Och det är naturligtvis den här vägen som jag som barn kallade just för militärvägen. Jag visste ju inte varför, men det gjorde man. Stämmer det?
Det stämmer.
Ja, man sa det helt enkelt. Nu är det borta, men då talar man om militärvägen alltså. Tompriset var 12 öre per kvadratfot, om det fanns vatten och avlopp, min bilden. Vatten och avlopp var det väl i början. Och sen kan jag inte läsa upp det här. Som en slutkläm i den här folden så har man följande. När arbetet för dagen är slut, vända alla som kunnat det, sitt i ryggen. Hemma vänta middag och vila eller arbeta om man så vill i den egna trädgården. Där det alltid finns att göra under fritiden. Blommor skulle bindas och unga träd och plantor behöver vattnas och så vidare. Trädgårdsskötseln vid det egna hemmet är ett sant nöje och en ren njutning. Och vad den stora staden skulle kunna väga upp den njutningen av naturen som erbjuds av den trena täppan på landet. Där allt står i blomfrukt, där den strös i snö och syrenerna spridas en väder. Största betydelsen har likvis ett dyligt landhem för den uppväxande ungdomen såväl fysiska som andliga utveckling. Det är inte så var det då. Och den här lilla samhället fylldes ju ganska snabbt. Bara på några få år, tror jag 2 eller 3 år, så hade man sålt praktiskt taget det som var attraktivt från början. Och det här samhället blommade alltså. Det är ju den första generationen. Är ju naturligtvis inte så många kvar ifrån, men en och annan finns ju kvar sedan den här tiden. Och jag menar ju föreningssynpunkt, här gäller det att se till att man får med sig materialet medan det finns tillgängligt och kanske också intervjuer medan det är tillgängligt. Jag tänkte just på det här med filmen, det är hög tid att försöka få det med i dokumentationen faktiskt. Det är ganska skojigt att ha. Det var det. Nu ska vi se vad jag skulle säga sen. Sen går vi väl in på kartorna då trots allt. Och om vi låter den här vara kvar, om du släcker Rune och du tänder den där, så ska vi se lite grann. Det måste jag kunna se själv, men jag tror att det ska bli bra. Det här är den äldsta kartan. Jag vet inte om ni har sett den tidigare i något sammanhang. Men det är alltså en sån här renritad karta. Den finns uppe i Lantmäteriverkets arkiv i Gävle. Och det... Den är tyvärr lite skadad. De här blåa fläckarna här borta är blå väv som lyser igenom. Så man har alltså lappat kartan med den i skrymfilen där nere. Men så ser ni Rösjön där borta. Och ni ser också andra detaljer som jag tänkte peka på här. Den här kartan är från 1715 och ritad av den här som heter Jakob Ram som är en av de skickligaste lantmätarna i början på 1700-talet. Den är skala 1-4000 och det är de allra flesta kartor för övrigt i den här sammanhanget. Sen är den renoverad 1734 av en herre som heter Lars Kitzling och som också är en ganska känd figur. De har ritat många kartor under 1700-talets lopp. Och då bestod Eneby by som då i Danbys skeppslag och socken som ni ser i Uppland. Den bestod av 3 brukningsenheter. Och det var ju alltså, kapellet ligger ungefär där idag. Jag tror. Och det här var alltså höjden som Östman hade sin gård på sitt bostadshus och hans trädgårdsmästeri låg här nere. Ni kan se, här kommer vägen söderifrån. Här är alltså entrén till samhället idag där vi hade då ett spåsmanstorp och det fortfarande finns ett torp kvar för övrigt där. Och så ser vi då hur vägen krånglar. Precis de här svängarna som jag pekade på förut. Det märkte det, precis samma svängar är det faktiskt. Och här står det, här går vägen till Grislehamn och det verkar inte långsamt. Men det är alltså postvägen från Stockholm till Finland. Det är därför man har skrivit på det sättet. Och här står det att det går Stockholm och här har vi då vägen som går upp till Vallentuna. Och lägg märke till knicken här borta, den finns ju fortfarande kvar va? Och sen går vägen då ganska rakt. Så det är precis det här och det är väldigt typiskt alltså att de här stora vägstråken, det ska ganska mycket till innan man lyckas räta ut de här kurvorna beroende på ägoförhållande, tomter och såna här saker runt omkring. Så att till exempel i stadskärnor, i bykärnor, i samhällen som vårt så hittar man alltså den här strukturen väldigt tydligt. Lägg märke att här finns ingen som helst antydan till de bebyggelsen i Rönnbergs gård under den tidiga 1700-talets del. Däremot finns det här borta, kan ni se. Här är det upptaget, det ser man i de här olika färgerna som jag sa förut, det är olika gärden. Här ligger 2 torp,
Eneby Västra Torp heter de här två. Och så finns det en backstuga för en änka under den här tiden. Och de har alltså den här vägen som vi kallar för militärvägen att gå ner till samhället. Så kommer alltså ner någonstans här tror jag det är. Om det var det där uppe. Där. Via Gluphem som låg här. Ett litet torp. Alldeles på gränsen mot hela park. Den här vägen alltså är den ursprungliga. Så går den med Lexus. Och så har vi Ängsmark och så har vi sjön med sin holme där borta. Här kan ni se ett par detaljer, om det går fram, jag kan peka på det. Två stycken röda blaffer. Du ser det här som sitter närmast på. Vet du vad det är? Jo, det är Danderyds skeppslags avrättningsplats. Den låg tidigare i en sänka och flyttade sen upp, vilket är mycket typiskt, precis på gränsen mellan Sollentuna och Danderyd. Där brukar man alltså ofta ha avrättningsplatserna på en gränszon på det här sättet. Och jag har letat efter dem där i terrängen, men det går inte att hitta. Jag har i alla fall inte lyckats. Men man kanske möjligen kan tänka se något, någon rest, någon stenfot eller något sånt där i sammanhanget. Det som jag glömt något. Jo, den här kan vi peka på. Stenbomossen som ligger där. Vet ni vad den där är?
Den där inläggande
har vi igen där inne. Ja, det är den här, just det, som håller på att växa igen. Va? Men som ännu när jag var grabb var helt öppen. Inte odlad vad jag minns, men helt öppen alltså. Och den håller nu på att återgå till skogens konto så att säga. Det är precis vad jag tror. Och det är typiskt alltså att det är den där saken som man odlar upp. Hela vägen detta som är grönt markerat, det är ju de sumpstråk som finns i skogen som tidigare alltså har varit utnyttjade som en. Vad är det här då? Vedkärret.
Det är
idrottsplatsen och den finns alltså utmärkt redan under den här tiden kan man säga.
Vad står det för namn
på de där åkrarna
där?
Nej, det är inte åkrarna.
Ja,
där.
Nej, det är
söderut.
De där tre mörka, är det
inte åkrar? Nej, ja, jag ska säga, här har du åkrarna. Det där är rena
järvet,
den här gula
färgen. Va? Det är det mörkare.
Det där.
Ja,
där har du den andra åken i gråa. Det var alltså de här två järven som jag talade om. Det här är ängen som ligger som en krans runt omkring. Va? Nämligen Kråkkärret, Byängen, Storängen och Vik. Ja, Västerängen heter de. Och där har du Norrkärret. Ja, Västerängen står det faktiskt. Sen har du Hagmarken som kom. Det här har vi då en parti som bildar ett obrukbart parti kan man säga. Den heter Ättehagen. Och då kommer ni ihåg här att här borta hade vi alltså just gravfälten var belägna. Och det är alltså Ättebacka, det är gravfält som det har fått sitt namn på. Där har vi Norrhagen med Norrhagsvägen. Det är alltså den norra Vedeshagen och det går tillbaka då till själva Eneby. Här finns en milstolpe för övrigt som är utmarkerad här. Vi kan ta fram, det var hela kartan, jag ska bara visa detaljer om vi tar och fortsätter här. Så har vi den östra delen då, där det här syns väldigt tydligt faktiskt. Till och med som ni de sitter närmast kan se, det står min stål på en liten kråka där. Och det går alltså att läsa hela den marknaden som finns. Det här som står T på här, det är Svedjeland står det. Där har man alltså ägnat sig åt att bränna skogen och svedja. Och den här bäcken som kommer uppifrån, ja den är nu kulverterad, men som rann och för tvärs igenom här. Och landsvägen vid Täbyvägen och sen gick den iväg förbi en gård ner mot Näsaäng. Den är också med och heter Gåsbäcken på den här kartan. Jag vet inte om det namnet har förekommit på senare år, jag har i alla fall inte hört det förut. Ja, det kan vi kanske vara några detaljer från den där kartan. Vi kan ta nästa också så kan vi se den västra kartan.
Det står ingenting om den där Sankt-Berara-tipparna.
Nej, det har jag letat efter och jag är inte säker på att man har rätt i den här tolkningen. Han har ju också den tolkning på Eneby-Berg. Vi tar fram den på nästa. Att det skulle vara en sammanblandning där mellan, vad hette den där karn som hade, det som jag kommer ihåg. Det finns alltså det här med ortnamn, det är tillhör det svåraste i forskningen, att man måste vara klar över de allra äldsta namnformerna. Då han förklarar namnet Eneby-Berg så att den här Petter Sjöberg tar ena hälften Eneby och sitt efterledning, sitt efternamn Sjöberg, va, sätter ihop det så det blir Eneby-Berg. Men så är det säkert inte. Utan Enebyberg, det är en mycket typisk konstruktion för 1700-talet. Ett ungt namn alltså. Och man lägger alltså gärna till det här suffixet berg efter ett bynamn för att markera skillnaden mellan det gamla och det nya läget på bebyggelsen. Så att det är ett unikt, ganska unikt namn. Det finns inte många sådana i Sverige. Vill du något?
Ja, vi vet att när det här byggdes så står det omnämnt att man sprängde bort ett berg.
Ja.
Och det kan vara möjligt att det låg ett berg här, för att det hette Enebyberg. Och det berget ligger ju nu i terrassen här uppe.
Ja, det är det jag menar, vet du. Att, alltså, man tar alltså grundnamnet Eneby från byn och sen tar man på något lämpligt suffix, alltså som en efterleva, som i det här fallet då skulle gå tillbaka på själva terrängformen. Det är säkert riktigt. Mycket vanligt att han var så på det.
Det här kan du peka ut den här backstugan var den låg någonstans?
Ja, den låg, vi ska se, det är den där, va? Den låg här i den östra delen utav, det var tre stycken. Så att det var ett torp där, ett torp och en backstuga här. Backstugan ritas ju väldigt sällan nu. Backstugan finns bara på konceptkartan, finns inte på den så kallade renovationen eller renritningen här. Originalet finns på Lantmäterikontoret i Stockholm. Och det är inte färglagt, en sån där kaka som lantmätarna har stått mycket i terrängen. Massor med lappar som är hopklistrade och är ganska svåra att hantera. Men just på den så har man lite änkans backstuga som ligger där. Ja, du kan ta nästa. Sen kommer vi då till en karta som är kanske vackrast utav de här två genom att den är så fint färglagd. Det här är också en renritning som finns i Gävle. Det finns en nästan lika vacker på Lantmäterikontoret här i Stockholm. Och det är den som Strandman har tagit en bild av i sin beskrivning av samhället. Och här är vi fortfarande, har vi tre stycken, nej det har vi inte, förlåt. Här har vi alltså lämnat den här bygden. De här tre gårdarna som alla låg under Frälsegods i närheten. Två av dem låg under Näsby slott, Mejerfält, som också har fått en väg uppkallad efter sig för övrigt. Och en av dem låg förmodligen under Edsbergs slott. Men från början hade de legat under Djursholm allihopa. De är alltså frälsegårdar. De ligger alltså under adens besittning. Och det är typiskt för Stockholmsområdet. Och hela konstruktionen av vår herrgård här är också en typisk effekt av närläget i Stockholm. Därför att den här Sjöberg är då en tjänsteman som har skaffat sig lite kosig. Och då försöker man alltså att etablera ett ståndsmässigt samhälle, eller vill säga bostad, i närheten av Stockholm. Och vi får en rad med herrgårdar och slott under 1700- och 1800-talet som växer upp som svampar runt jorden. Det är alltså tjänstemannaadeln och de högre tjänstemännen som etablerar sig. Och det är säkert också skälet till att den här gården kom till. Han var tillfällig direktör, tror jag, någonting sånt där. Det tyder på att han åtminstone tillhör den övre tjänstemannaklassen på något sätt. Då märker man att här har Eneby nästan försvunnit. Det finns några små lador kvar på den här. Och istället så har man då lagt ut en ganska pampig väg. Och jag ska strax visa en detalj av gården som är väldigt fin. Den ligger alltså här nere. Jag uppehåller inte just gården ännu på ett tag, utan jag ska sluta med den bilden så småningom. Men ni ser alltså att det är ju precis den här allén som går ner ifrån landsvägen. Och vad finns det nu för detaljer att titta på? Ja, för det första så kan ni se att vägen är fortfarande exakt densamma. Med samma krokar. Här ligger en kvarn uppe på en liten höjd. Och vägen som går här heter ju Kvarnhängsvägen. Det är alltså, får sin förklaring utav detta. Och som jag sa förut, här har vi då Norrhagen kvar. Den väg som alltså går på det här sättet här, den är då Norrhagsvägen. Fortfarande ligger Enebys åkrar kvar. Men lägg märke till det som förr var mörkt, som någon påpekar här, och som var ängd, det är uppodlat. Och det är ju typiskt under den här tiden. Här expanderar alltså kulturlandskapet på det sättet att man odlar upp ängsmarken. Och det gjorde man här någon gång gissningsvis kring 1775, 1770-75 någonting, där det här etablerades, alltså själva gårdsläget. I övrigt så känner vi igen oss här nere. Torpen är försvunna, men här, ja, det finns något litet kvar här. Det är lustigt på småningom kommer att bo. Och medan de ligger då under Enebybergs gård, de här åkrarna också. Stenbromossen är fortfarande uppodlad och den här kartan daterar sig till 1809. En ganska vacker karta tycker jag. Och här ser ni då det som har småningom blivit bebyggt med alla de här radhusen. De finns här och här är alltså skåningarnas längre. Här går Blyrevägen ungefär. Och här är fortfarande Vedkärret, Milosplatsen. torpet i början, och här finns någonting som man ser här. Det är alltså Anneberg som här kallas för nybygget, och som tyder på att det måste vara tillkommet strax före kartans tid, 1809. Jag gissar att det byggde alltså på 1700-talets slut.
Dika Bredkärret.
Ja, man har börjat att dika det, det är rätt.
Bredkärret dikades 1795.
Ja.
Och då byggdes också nybygget.
Ja. Ja, bra. Det stämmer ju alldeles utmärkt där. Det syns ju till på den här kartan. Va? Då går det ut i den här gåsbäcken. Den ramlar ut. Den här bäcken, den måste ju, har den funnits någon gång? Det hela drenagesystemet är ju faktiskt ritat på den här kartan, och det går ju hela tiden norrut i den här bäcken. Men ni kan också lägga märke att här ser man de här kullarna som jag pratade om förut, med Enneby torg som då ligger alltså här, va? Och detaljer som man lätt känner igen, och den här höjden, kapellhöjden, är ju också lätt igenkännbar på den här kartan.
Delar man upp det i Enneby och Ennebyberg?
På den tiden menar jag. Ja, det är alldeles riktigt. Man talar alltså om Ennebybergs bolstad, man talar om Enneby bolstad och Ennebyberg. Så det här är fortfarande åtskilt åt, kan man säga. Det stämmer, ja, det gör man. Men bebyggelsen här har alltså nu genom tydligen konsekventa inköp kommit att inte längre behöva existera. Det finns inget behov av att ha en arrendeboende där, utan man har istället etablerat gården centralt med statar, bostäder som finns omnämnda i själva texten. Det står så här i inledningen till den här kartan, där också Strandman skrivit: Ennebyberg har efter uppgift för omkring 40 år sedan genom utflyttning från Ennebyby tillkommit, men när nu hela bostaden ute i ett gemensamt bruk under Ennebyberg sedan åbyggnaden i sena år till det mesta är från Ennebyby avflyttad. Det innebär alltså att man bara talar om att för 40 år sedan kartan gjorde 1802, den är stadfäst 1809. Omkring 1770 alltså, så har det här Ennebyby flyttat ner till gårdsläget, och man bygger upp den nya enheten där alltså.
Man byggde det här ut 75. Och mellan 75 och 95 tog man bort här, för att då byggdes den andra våningen upp, och då var vi i det här skicket som den nu har.
Man, den är daterad för 75 år, själva gården?
Ja.
Ja, 75 år. Mm, det stämmer ju väldigt väl alltså.
Ja, visst.
För att det blev, enligt traditionen då, 1802, så var det 40 år, så det var alltså inte riktigt rätt med 3 år skillnad. Ja, jag har kanske, vi tar delar av kartan här. Jag vill bara peka igen på några saker. Här har vi den här Efterhagen, som också kallas fortfarande Efterhagen under den här tiden. Och jag tror att ni ser möjligen lite bättre med den här väderkvarnen som jag talade om förut. Ni ser själva strukturen lite bättre nu kan ta nästa karta. Ta nästa. Den västra delen, den kommer fram. Ni ser, det är en väldigt lätt text att läsa om man skulle ge sig på den saken. Och så kan vi ta den sista bilden som vi har, och det är den här. Det är alltså en uppförstoring av själva gårdstunet då, här med allén som kommer ner och vägen som går runt idag och upp i skogen. Och då har man då i första hand gården, det står så här på kartan: mangårdstomt med trädgårdar, punkt 1, det som är betecknat med ettor här då. Vilka senare med mycken kostnad är anlagd samt ymnigt med äkta fruktträd och buskar försedde, jämte ett i senare tider anlagt drivhus med flera utländska träd och växter, skrivna medan. Och drivhuset kommer att ligga här någonstans. Det står inte mer om den under här, jag vet inte det faktiskt, för det kan jag inte urskilja riktigt på den här kartan. Ladegården ligger där uppe då, och det här är Statarängen. Jag vet inte, men jag misstänker att det är nu. Kan det vara flyttat dit upp i skogskanten? Är det någon som vet det?
Nej, det är ingenting flyttat, det är nedrivet.
Alltså det här är nedrivet alltså?
Ja, det är den byggning som finns kvar på skogskanten.
Ja.
Den har legat där.
Den ligger på din karta där i skarven precis.
Ja, ta tillbaka den på sig då.
Nej, men du ser den nu.
Var då?
Till höger om dammen.
Nej. Där uppe ligger den i skarven.
Nej, den ligger mycket längre upp så där. Ta fram en karta till så du ser.
Ja.
En till. Nej, så det tror jag inte att, nej.
Men så ska jag gå framåt.
Gå framåt så att det ser så här förut. Nej, det vill säga förut, alltså backa så att säga.
Mm. Ja, det är det.
Ja, just det. Två snäpp. Ett till. Alltså, du vet att det som den ligger här idag, va? Och det här är det gamla ladegårdslägen, och det här är betecknat som statarlängor. Och jag tror, ärligt sagt, att det är en av de här som är flyttad dit då, för det är mycket vanligt att man gjort det. Det är en gammal, om det nu är en statarläng, alltså. Det är en gammal byggnad nu. Och de som låg här förut är betydligt yngre. De är ju på senare delen av 1800-talet. Du kan bara köra fram igen så får den här personen. Så det kan man ha som en hypotes. Man kan alltså göra, för den här är så tillförlitlig, den här kartan, så du kan mäta på millimetern här och se om måtten stämmer för någon av de här byggnaderna. Och då är sannolikheten för att det är en flyttning som är rum ganska stor, skulle jag kunna säga. Du har en runddel som finns här, och det här kallas för rudan. Det var under min tid ett kärr som blev helt genomfyllt. Och sen hade man då en ganska fin trädgårdsanläggning, och det märker att den låg också framför vägen som idag går här. Och det här är vad man kallar för en lador och tröskmaskin. Och så har man det, påpekar man särskilt, en engelsk trädgård här bredvid. Med engelska gångar och en sån här lite mer vildvuxen och charmerande fjärran del av parken, medan sån här blir mer fransk stil på ska föreställa. Och likaså är de här lusthusen som låg här bättre då, norrut på det här sättet. Den här hagen som ligger här heter Salonhagen. Och jag vet inte om det är någon som kan förklara det namnet. Jag ska försöka ta reda på vad det egentligen kommer av.
Jag tror att jag talar om den här Salon.
Ja.
Det var så att idrottsföreningen hyrde där en kort period.
Ja, jag vet det. Så.
Jag vet ju inte säkert, men jag har en känsla av att det där namnet Salon, det kom till just då. Det skulle vara inne liksom, om man uttrycker sig med dagens ora.
Det trodde jag också tills jag fick se det här.
Men att det skulle ha någon djupare historisk bakgrund, det har jag aldrig uppfattat.
Nej. Men jag ska försöka ta reda på det här, för jag har gjort näsforskare i mina omgivningar. Jag träffade för en duktig karl på måndag. Jag ska fråga honom om det här, vad det kan ligga i det, om det är bara ett modord eller om det finns någon ytterligare innebörd i det. För jag tror i så fall att det kan finnas alltså en förhistoria till den här. Men jag har också trott att det var just det här med salon och sådär i dörrar.
Jag vet inte om det kunde vara en amerikansk kåriv.
Ja, just det. Jag har en känsla av det. Ja, du kan tända dig. Jag tror att det var sista bilden. Va?
Ja.
Ja, för att... ska vi se... Ja, jag tyckte alltså att kanske den här, framförallt den här sista kartan möjligen kunde vara värd att plocka fram. Man kan nämligen göra så att man tar hyfsade kopior utav de här färgade originalen, och som man i och för sig också sen själv kan färga upp. Och kanske kunde det vara någonting föreningen att satsa på att ta en sån här karta med sin beskrivning och montera upp i huset. Så jag tror att det skulle, och framförallt om man gör en förstoring av själva herrgårdsmiljön, så kan man där se hur den har sett ut en gång i tiden.
Förstoringen i naturhistoria?
Kartan är ungefär sånt här. Och du kan få den här lilla biten, kan du säkert förstå också att du får den i A4 så man direkt kan se och läsa det. Det kommer ju vara ganska trevligt. Eventuellt kunde man göra med den som är vykortet. Det vore ju en idé alltså. Man kunde kanske göra ett vykort, man kanske också kunde sälja kartan med vissa avans, jag vet inte. Om man så småningom får intresse här bland de som är nyinflyttade och kommer till. Sen skulle jag vilja säga följande också. Om det blir ett mer allmänt intresse för Enlundbergs historia i samband med tillkomsten av filmen och allt det här, så kan man mycket väl tänka sig att man låter ett av studieförbunden eller vad man vänder sig ta hand om en cirkel som utnyttjar det här materialet. Därför att till den här första kartan, som är ganska svårläst vill jag säga, för det är ju en tidig 1700-talskarta med slängig och väldigt besvärligt text, så finns det alltså en hel bunt med text till. Och jag har bara flyktigt gått igenom det där, men det finns mängder med information i det där materialet som säkert våra värden tar fram, och det kunde lämpligen göras i studiecirkelform. Och det sista skulle jag säga, det är att kanske skulle man försöka gå på släkten Kilberg, eftersom det finns efterlevande till den sista gårdsinnehavaren. Och det är nämligen så att de här kartorna, de gjordes i 3 exemplar. Det första la man då på länslantmäterikontoret, det originalet som jag har talat om, som är oftast ganska rafsigt. renritningen la man ett exemplar i lantmäterikontoret som då låg in vid Kungsträdgården i Stockholm i arkivet. Det är alla de här kartorna som jag har visat er. Och sen fick ägaren en karta. Och det är mycket möjligt att den finns kvar. Det vore ju naturligtvis visionen som man kunde få fram den i det här samhället. Ja, det var det här.
Ja, jag får tacka dig för det här föredraget och jag tycker att det har varit väldigt givande och det är att förklara att det inte har varit så många flera. Men jag tror alltså att det här är så pass intressant så att vi skulle kunna göra flera möten och hoppas att du är villig att komma tillbaka och prata om kanske en del av de här sakerna igen. Alltså.
Mm.
Och tackar, tack ska du ha så mycket för
tackar,
det.
Tackar. Jag vill bara säga om det är någon som är intresserad. Den här känner ni kanske till många av er. Det är den karta som gjordes alldeles innan villasamhället styckades, nämligen en ekonomisk karta från 1906. Om ni är intresserade så titta gärna på den. Den här såldes ju, förstår ni, det var hushållningssällskapen som lät göra den här. Och den såldes alltså ut för en 7-8 år sedan på fartcentralen för 5 kronor styck. Det är möjligt att jag har ett exemplar till som jag i så fall möjligen kan tänkas skänka i den mån man då kostar på inramning och sätter upp den. För det är ju inramning som kostar i det här fallet. Men här kan man alltså se...